Under några korta minuter ska jag runda av den undervisning som jag har haft under de här dagarna. Och vad vore en undervisning om tidens avslutning utan ett ord om antikrist? Han måste få vara med på ett hörn. Han ska få ett litet hörn. Han förtjänar inte mycket, men lite grann ska han få. Andra Thessalonikerbrevet 2, verserna 3 och 4. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras. Undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Han får ganska många epitet i de här två verserna. Laglöshetens människa, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig och så vidare. Undergångens son tycker jag är ett intressant epitet. Varför heter han så? Hade jag skrivit det här brevet så skulle jag kallat honom för undergångens fader. För strax efter honom kommer undergången. Men han kallas för undergångens son, och det är ju spännande. Så fort det står något som man inte hade väntat sig, så är det alltid upptäckter på gång. Jag tror det är så här, att den undergång det talas om är syndafallet. Att han är syndafallets son. Med andra ord, att han är den människa Adam tänkte bli när han ville bli som Gud. Och det lyckades ju inte Adam med, och det har ju inte du och jag lyckats med heller, fast vi har gjort vad vi har kunnat för att klättra oss uppåt. Men han kommer att lyckas. En dag kommer han att stå där. Supermänniskan, idealgestalten, den som alla drömmer om. En gång i världen när jag läste mycket romaner, mer än nu för tiden, så tänkte jag att om jag skulle skriva en doktorsavhandling i litteraturhistoria, så skulle det handla om övermänniskor i litteraturen. Och det skulle bli allt ifrån D'Artagnan till Jeeves. Människor med övernaturlig kapacitet att lösa stora problem och att flyta ovanpå. Det är ju ett älsklingsämne i litteraturen. Åh, vad vi drömmer om det här. Och den där övermänniskan kallas alltså undergångens son i Bibeln. Han symboliserar allt det där som vår fallna natur längtar efter och beundrar. Och allt det där som vi tycker är stort och riktigt och sant och jättebra. Och när det dyker upp en sån ledare, så är det någonting inom oss som vaknar. Och vi bara sträcka oss efter sådana ledare. Stora gubbjakten börjar. Dessvärre måste man väl säga att den karismatiska kristenheten lider av vad jag brukar kalla karismatisk gubbsjuka. Jag håller mig till Paulus, och jag håller mig till Petrus, och jag håller mig till den, och jag håller mig till den. Och Paulus skriver i första Korinthierbrevet att när ni gör så där, så ödelägger ni Guds församling. Det har vi rik erfarenhet av nu. Gubbsjuka. Adam ville bli som Gud och blev ett svin. Det är ju konstigt. Det var inte precis vad man hade väntat sig. Men så är det. Vi har förvridna begrepp om vad som är stort och smått. Vad som är sant, vad som är rätt och vad som inte är det. Det betyder inte att vi inte skulle kunna göra allt bättre månraketer och datorer. Men så fort det kommer till detta, vad är stort och vad är smått, vad är viktigt och vad är farligt, så är det som det låg en slöja över våra ögon. Och syndafallet gav ju alltså inte alls den effekt man kunde väntat sig. Därför leder en viss logik i att den åtgärd som ska rädda oss inte heller ser ut riktigt som vi tyckte att den borde göra. En man som hänger på ett kors, kan det lösa problemet? Ja, om vi inte begriper själva problemet, så kanske vi inte heller begriper så mycket av lösningen. Det är ju lurigt. och intressant och säger något om oss. Vi måste se upp med gubbsjukan och vi måste se upp med vad vi tar emot för sorts ledare. Är det den mänskliga beundran som vaknar till liv? Eller är det verkligen Guds ande som är på gång? Jag tror det här är viktigt inför framtiden. Att vi får komma till besinning på den här punkten. Så fort människan skulle göra tillvaron till ett paradis så blev den ett helvete. Det kan vi i alla fall se som en återspegling av syndafallet. När marxismen sa det att nu ska vi skapa det rättfärdiga samhället så blir det värre än någonsin. Och så på den vägen har det alltid varit. När människan ska bli en övermänniska så blir hon ett svin. En dag kommer undergångens son att stå där. Det gäller att veta i förväg hur han ser ut. Hur underbart, fantastiskt, orimligt fin han kommer att se ut. För han kommer att vädja till allt som heter beundran i vår fallna natur. Herre, vi kan inte nog anropa dig om att få lära oss vad som är stort och vad som är smått. Vad som är viktigt och vad som är oviktigt. Vad som är sant och vad som är bara sken och yta. Det som i världen ingenting var, det utvalde du. För att det som var någonting skulle komma på skam, det läste vi nyss. Och det som var något, det ska stå där en dag som undergångens son. Och om vi är med i den skara som ingenting är, så ska du vinna en seger genom oss. Just för att vi ingenting är. Ända till slutet. Amen.